الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا بكم رضا att ta upp ett viktigt och vackert ämne. Vi kommer att tala om ett ämne som berör alla. Någonting som varje människa strävar efter i sin vardag. Och det är: hur kan vi bli rikare? Hur kan vi få mera rikedom och baraka i det här livet? Och vi kan kalla föreläsningen för nycklarna till rikedom. Mafatih al-ghina och mafatih rizq. Och att sträva efter pengar är någonting som islam har tillåtit och någonting som islam har uppmuntrat till. Men det ska finnas en balans. Det ska inte vara det viktigaste i vårt liv. Och dessa pengar som Allah Azza wa Jal ger oss är i slutändan hans pengar. Och dessa pengar ska vara ett medel för oss att komma närmare till Allah. Det är ett av syftet med de pengar som vi tjänar i detta liv. Att vi ska använda dem till att lyda Allah och komma närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Och inte att dessa pengar ska föra oss bort från Allah. Vilket tyvärr pengar gör med många människor. Att de för människorna bort från Allah och från hans religion. Som Allah säger: Al-hakum mutakafir. Att ni har blivit distraherade av ert samlande av pengar. Ett takafur. Att ni vill ha mer och mycket. Det här har distraherat er. Och den här distraktionen kommer att fortsätta hur länge? Hatta zurtumul maqabir. Tills ni dör. Det här är tyvärr tillståndet hos många människor. Att de jobbar dag och natt för att fylla sina bankkonton, köpa sina hus och köpa sina bilar. Men deras konto till nästa liv med hasanat är tomt. Och kanske till och med minus. De är skuldsatta. Då de har synder men inga hasanat. Och det här är de riktiga förlorarna. Och det här är de riktiga fattiglapparna. El muflisun. De som inte har någonting inför Allah på domedagen. Och dessa, eller denna strävan efter pengar, som vi nämnde, ska vara balanserad. Och det ska då inte vara på bekostnad av religionen. Att man försöker att samla på sig pengar på bekostnad av att göra någonting haram. Profeten Muhammad alaihi salatu wassalam har sagt i en sahih hadith att Allah kommer att fråga oss 4 frågor på domedagen. Han sa: din fot kommer inte flytta sig. Du kommer inte ta ett steg tills du har svarat på dessa frågor. Och en av dem var: hur har du tjänat dina pengar och hur har du spenderat dem? Allah kommer att fråga oss alla på domedagen. Alla, varenda människa. Hur har du tjänat dina pengar? Och hur har du spenderat dem? Så vad har vi för svar på den här frågan? Har vi tjänat våra pengar halal eller haram? Och har vi sedan spenderat pengarna halal eller haram? Och det här är en fråga som vi alla borde ställa oss. Och när man står inför valet av att välja ett yrke, ett arbete, att sälja någonting, så måste man alltid tänka: är det här halal eller haram i islam? Det är utgångspunkten. Så att man kan möta Allah med ett rent hjärta. Och man kan svara med att: alhamdulillah, jag tjänade pengarna halal. Så gott jag kunde. Och jag spenderade pengarna halal. Nej. Men tyvärr så berättade profeten Muhammad alaihi salatu wassalam att ett av domedagens tecken, min ashrati sa'a, att det kommer att komma en tid då folk inte längre bryr sig om hur de tjänar sina pengar. Amin halal, amin haram. De bryr sig inte om pengarna är halal eller haram. Det viktigaste för dem är bara att fylla fickan och att fylla kontot. Det här är målet. På vilka medel, med vilka medel som helst. Och de bryr sig inte. Och det här finner vi tyvärr många muslimer i dessa samhällen. Som Allah al-Musta'an jobbar med haram. De säljer haram. Och när man säger till dem så säger de: men vi bor i Sverige. Är det här en giltig ursäkt hos Allah? Kan du på Yom al-Qiyama, när Allah säger: varför handlade du med haram? Kan du då säga till Allah: men jag bodde i Sverige? Är det här en godtagbar ursäkt? Gör det här att du blir förlåten? att du blir ursäktad. Att du handlar med ränta, du säljer gris, du säljer alkohol, du säljer narkotika, du säljer stulna saker. Och ursäkten är med vi bor i Sverige. Är det en accepterad ursäkt? Nej, wallahi. Du ska lyda Allah vart du än är på jorden. Och kan du inte lyda Allah i Sverige måste du tyvärr flytta härifrån. Så enkelt är det. Den ursäkten funkar inte. Ja. Och som vi sa så har islam uppmuntrat oss till att arbeta. Att tjäna vårt levebröd. Och inte bara sitta hemma och vänta på att pengar ska komma. Eller vara beroende av andra och gå och tigga. Profeten Muhammad alaihi salatu wassalam har sagt att den givande handen är bättre än den handen som tar. Taib. Och han har också sagt i en autentisk hadith att ingen människa har ätit någonting bättre än det som hans hand har jobbat med. Det som hans hand har tjänat. Yani det bästa du äter, det bästa du handlar och köper är det som du har tjänat ihop själv. Och så sa han, wa kana nabiyullahi Dawud. Allahs profet Dawud alayhi salatu wasalam åt bara från det som hans hand hade jobbat med. Och vem var Dawud? Han var en mäktig man, en profet. Men han arbetade. Och åt bara från det som hans egen hand hade arbetat ihop. Och där finner vi också att Rasulullah alayhi salatu wasalam, han sa att alla profeter, de var fåraherdar. De arbetade, de var fåraherdar. Han sa också, det finns också att profeten Nuh alayhi salam, han var najjar. Och det sägs också Zakaria. De var snickare. Så att vara profet betyder inte att du inte får jobba. Utan du kan ha ett arbete och jobba. Vad ska vi då säga om oss? Vi ska också jobba. Och tjäna vårt uppehälle. Men att kunna ha den här balansen. Som Allah subhanahu wa ta'ala till exempel säger om fredagsbönen. Ya ayyuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'u ila dhikrillah wa dharul bayt. Troende, om det kallas till fredagsbönen, så lämna er handel och skynda er till fredagsbönen. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, det här är bättre för er om ni bara visste. Och sedan om bönen är slut, så ska ni sprida er på jorden och söka det som Allah har gett er. Yani det vill säga, du arbetar, du har din affär, din restaurang, du har ditt jobb. Men när det är tid för salat, khalas, då lägger du jobbet åt sidan. Du stänger din affär och du går och ber. Och sen kommer du tillbaka och fortsätter att jobba. Så du har en tid för jobb och du har en tid för Allah subhanahu wa ta'ala och för salat. Yani du behöver inte välja en av dem. Som tyvärr många tror att jag väljer jobb och jag lämnar bönen. Eller jag väljer att sitta i moskén och be hela tiden och jag ska inte jobba. Nej, utan man ska kombinera mellan dem. Taib. Så vi kommer idag, bihawlillahi ta'ala, att nämna några orsaker som gör att Allah azza wa jal kan öka dina rikedomar och ge dig baraka i dina rikedomar. Och de här orsakerna som jag kommer att nämna, det handlar inte om att gå någon utbildning eller arbeta. Utan det handlar om saker du kan göra i islam. Hur du kan dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och på köpet kommer det här att ge dig rikedomar. Är det inte bra? Du dyrkar Allah azza wa jal. Och på köpet kommer Allah att öka dina rikedomar. Den första punkten. Och den första nyckeln till rikedomar. Är al-istiqama och taqwa Allah azza wa jal. Att man är fast på religionen, man är praktiserande och man har taqwa, man lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är grunden till allting gott i detta liv och i nästa liv. Grunden till framgång i detta liv är vad? Att man är en bra muslim. Man har iman och man har taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Walau anna ahli al-kitabi amanu wattaqaw lakaffarna 'anhum sayyi'atihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im." ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. Allah säger här att de ahlul kitab, yani judar och kristna, om de bara hade trott, wattaqaw, de hade varit lydiga till Allah, hållit sig borta från synder, så hade vi suddat bort deras synder och vi hade låtit dem träda in i paradis, nobla paradis. Och om de bara hade praktiserat ett taurat och en injil, uppenbarelsen, så skulle deras herre har sänt ner, det som Allah har sänt ner, så skulle de även äta från det som kommer över och det som finns under deras fötter. Gärna det vill säga, hade de bara praktiserat islam på deras tid, följt el-Taurat och el-Injil, så skulle Allah ge dem baraka. Allah skulle ge dem försörjning från alla möjliga håll och kanter. Det skulle regna rikligt från himlen och det skulle växa rikligt från jorden. Med vad skulle dessa rikedomar komma? Om de höll sig till uppenbarelsen. Och samma sak gäller oss muslimer. Om vi håller oss till Koranen och håller oss till sunna och lyder Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kommer att ge oss baraka. Han kommer välsigna oss och han kommer att ge oss mera rikedomar. Allah subhanahu wa ta'ala säger också i surat al-Talaq, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Att för den som lyder Allah kommer vi att göra en utväg. Och vi kommer att försörja honom på ett sätt han aldrig kunnat föreställa sig. Allah. Allah säger här att om du lyder Allah, du har taqwa till Allah Azza wa Jal. Det vill säga du gör det som Allah har beordrat och håller dig borta från det som Allah har förbjudit. Så kommer Allah att göra en utväg för dig. Han kommer underlätta för dig. Och han kommer att försörja dig på ett sätt du aldrig kunnat föreställa dig. Och det här är en viktig sak, mina bröder och systrar i iman. När det kommer till arbete och när det kommer till val i livet, halal och haram. En person kanske går till ett jobb som är haram och han tänker, men jag behöver pengarna. Har han då fruktat Allah? Ja, har han fruktat Allah? Nej. Vad är fruktan, vad är taqwa i det här tillfället? Det är att han säger, nej tyvärr, det här jobbet är haram. Jag letar efter någonting som är halal. Det här är taqwa. Och har han den här taqwa, Allah kommer att underlätta för honom. Så som profeten Muhammed sa salam, att den som lämnar någonting för Allahs skull kommer Allah att ersätta med någonting bättre. Men taraka shay'an lillah awadahu Allahu khayran min. Så lämnar du det här haram jobbet, خلاص, du har en garanti att Allah kommer hjälpa dig att hitta någonting bättre. Mashallah. Och Allah kommer att försörja dig. Han kommer att ge dig pengar på ett sätt du inte kunnat tänka dig. Så har man stark tillit till Allah, lämna det som är haram och inshallah det som är halal kommer att komma. Taib. Nästa nyckel till rikedom är al-istighfar och tauba. Är att ständigt be Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse. Och att be Allah azza wa jall att han ska sudda bort våra synder. Och det här är någonting som ålägger muslimen dag och natt. Inte bara när man är i behov av pengar, utan ständigt så ska man be Allah om förlåtelse. Profeten Muhammad alaihissalam har sagt, Ya ayyuhannas tubu ila Allah. Människor, vänd er till Allah i förlåtelse och ånger. För wallahi, jag ber Allah om förlåtelse 70 gånger om dagen. Och i vissa hadither 100 gånger om dagen. Och han brukade då säga hela tiden, Astaghfirullah wa atubu ilayh. Yani mer än 100 gånger om dagen. Och ibland de sa vi kunde se honom sitta. Och han säger 100 gånger per sammankomst. Yani till exempel nu vi sitter tillsammans. Vi sitter tillsammans. Han säger 100 gånger Astaghfirullah wa atubu ilayh. Alayhi salatu wassalam. Vem av oss säger det 100 gånger om dagen? Vem av oss säger det detta 70 gånger om dagen? Astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah, astaghfirullah och så vidare. Det här är en nyckel till rikedom. Och vad är beviset på detta? För allt som jag säger kommer jag att backa upp med bevis. Taib. Beviset är de verserna i surat Nuh. Där Allah subhanahu wa ta'ala nämner att Nuh alaihi salam sa till sitt folk, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Och jag sa det till mitt folk, be er en herre om förlåtelse, han är sannoligen förlåtande. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Då kommer han att skicka yani oavbrutet regn från himlen över er. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Och han kommer att öka er i barn och i pengar. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Och han kommer att ge er trädgårdar och han kommer att ge er floder. Surat Nuh. Så här säger Nuh till sitt folk, Mitt folk, be Allah om förlåtelse. Ja, ni vänder till honom i ånger och be honom om förlåtelse. Vad kommer att hända då? Allah kommer skicka regn som är välsignat från himlen. Och han kommer att öka er i barn och i rikedomar. Amwal, jag översätter det till pengar, men det är generellt, mer generellt än så. Det är yani egendomar och rikedomar. Så gör man mycket istighfar, så är man här lovad att man kommer att få mycket rikedomar. Allahu Akbar. Och därför nämndes det till exempel när det var torka på Umars tid radiyallahu anhu. Och de skulle göra salat al-istisqa. De skulle be Allah om regn. Han gick ut, han gjorde khutbah, han gjorde salat. Och under khutban och under duan, han bad inte Allah om regn. Utan han läste de här ayah och han gjorde istighfar. Så folk blev förvånade. Men, kallas. Det här är en orsak till regn. Att du gör toba och istighfar till Allah subhanahu wa ta'ala. För det har nämnts i vissa hadither att om vi syndar så kommer Allah hålla tillbaka regnet. Och det här kan vi se i många muslimska länder. Att det är ibland torka som är, yani, har pågått i flera år. Och när det regnar, Allah musta'an, det kommer katastrofer. Så vill vi att det ska regna och det ska växa och det ska vara bördigt i våra länder. Och vill vi ha rikedomar och vill vi ha barn, så ska vi göra mycket istighfar till Allah subhanahu wa ta'ala. Det kom en man till Hassan al-Basri. Han sa, jag är fattig, vad ska jag göra? Han sa, gör istighfar. En annan man säger, jag får inga barn. Jag och min fru får inga barn. Han säger, gå och gör istighfar. Den andra säger, det växer inte i min trädgård. Han säger, gör istighfar. Den andra säger, det regnar inte. Han säger, gör istighfar. Och de säger, men vad är allting istighfar? Så han läste den här ayan. Det här är en lösning, subhanallah. Och därför så säger också profeten alaihissalam, men lazim al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Att den personen som kontinuerligt gör istighfar, för honom kommer att Allah att göra en utväg från alla svårigheter. Wa min kulli hammin faraja. Och från varje oro, problem eller bekymmer kommer Allah att göra en lättnad. Wa razaqahu min haythu la yahtasib. Och han kommer att försörja honom från ett håll han aldrig kunnat föreställa sig. Och det här belöningen är för vem? Men lazam al-istighfar. Den som ständigt ber om förlåtelse. Allah kommer att göra detta för honom. Han kommer underlätta hans svårigheter, ta bort hans problem och han kommer att försörja honom. Och den här hadithen finns i Abi Dawud ibn Majah. Och många av ulema nämner att den är hasan. Den är godtagbar. Så gör mycket istighfar. Och det ska också komma från hjärtat. Inte bara att du säger astaghfirullah utan att mena det. Utan astaghfirullah, wallah, jag känner ånger. Jag lämnar synden, jag slutar synden. Och att du gör det här kontinuerligt. Som vi sa 50 gånger om dagen, 70 gånger om dagen, 100 gånger om dagen, 500 gånger om dagen. Så säger du astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Och det kan vara när du går, när du sitter, när du kör bilen, när du sitter i bussen. Det här är en dhikr som är väldigt, väldigt, mashallah, gynnande. Att be Allah om förlåtelse. Astaghfirullah. Och du kan lägga till astaghfirullah wa atubu ilayh. Tayyib. Allahumma gfirli, Allahumma rahamni. Det finns olika sätt att säga det på. Och då inshallah kommer man att få de här sakerna. Tayyib. Så vad har vi nämnt nu? Att den första nyckeln till rikedom. Att vara en bra muslim. Att ha taqwa. Och vara fast på religionen. Den andra nyckeln till rikedom är att be Allah om förlåtelse och göra tawbah. Den tredje nyckeln till rikedom, det är att vara god mot sina föräldrar och att ha bra relation med sina släktingar. Det berättas från Anas radiyallahu anhu att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah." Här så säger Rasulullah alaihi salatu wassalam: den som vill att hans risk ska i en jobbsatt, den ska öka, den ska bli mer. Och den som vill leva längre ska hålla släktbanden. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Taib. Så den som vill ha mera pengar, mera risk, och den som vill leva längre ska hålla släktbanden. Gärna först och främst ens föräldrar. Och sen resten av släkten ska man vara god med och upprätthålla släktbanden med. Då kommer Allah att ge dig baraka och han kommer att öka dina rikedomar. Vissa lärare säger här, det betyder att Allah ordagrant kommer att göra dig rikare. Och han kommer ordagrant att öka dina år i livet. Så att du kommer att leva längre. Taib, vissa andra lärde sig nej. Det betyder att det som är skrivet är skrivet. Men Allah kommer att ge dig baraka. Han kommer att välsigna dig i det som är skrivet. Och han kommer att välsigna dig i de åren du lever. Taib. Och båda, inshallah, dessa förklaringar är korrekta. För att även om det är skrivet, Allah kan ge dig mera. På vilket sätt då? Jo, då är det också skrivet att du ska få mera för att du håller släktbanden. Och håller du inte släktbanden, då är det inte skrivet att du håller släktbanden. Förstår ni? Så håller man släktbanden och man är god mot sina föräldrar, så är det en orsak till rikedom. Att Allah kommer ge dig mera pengar. Och att Allah också kommer att välsigna dig i dina pengar. Och det här är jätteviktigt. Det finns folk, subhanallah, som har rikedomar, de har en hög lön, men det finns ingen baraka i deras liv. De har skulder, de har utgifter. Han kanske har en fru som slösar pengar, son som slösar pengar. Saker som hela tiden måste betalas. Och pengarna bara försvinner. Medan en person har mindre lön, mindre pengar. Men det finns baraka. Pengarna räcker till mycket. Och samma sak med liv. Vissa människor hinner i sitt liv som är kort, 40-50 år, uträtta massa saker. Och en person lever i 100 år och hans liv bara springer iväg. Han hinner ingenting i livet. Och kanske hälften av livet är på ett sjukhus i sängen. Vad är det för kul att leva i 100 år om du inte har nytta av livet? Eller hur? Så att ha baraka i livet är viktigt. Och subhanallah, lyssna på den här hadithen som är sahih. Rasulullah alaihissalam har sagt att från de dyrkan som ger snabbast belöning är silat och rahim, att hålla släktbanden. Hatta inna ahl al-bayt la yakunu fajara, yani usat, fatanmu amwalahum wa yukthiru adaduhum idha tawasalu. Allahu akbar. Hasa sayyid Rasulullah alayhi salatu wassalam, att från de saker som ger snabbast belöning, yani inte bara att du får belöning i nästa liv, belöningen kommer snabbt i detta liv, är då att man håller släktbanden. Och han sa att det finns en familj, det kan finnas en familj, och de är fajara, igen, de är syndare, de är inte ens speciellt bra muslimer, taib. Men Allah kommer att ge dem mera rikedomar och öka deras antal, de kommer att få barn. Varför? För att de håller släktbanden. Så vill man ha baraka och vill man ha pengar, så ska man hålla släktbanden. Väldigt, väldigt viktigt. Nah. Den fjärde nyckeln till rikedom är al-hijra. Att utvandra för Allahs skull. Att flytta från Dar al-Kufr till Dar al-Islam. Att flytta till ett muslimskt land. Och det här är någonting som varje muslim borde sträva efter. Att flytta till ett muslimskt land. För alla som har varit i muslimska länder vet att det är så mycket lättare att praktisera sin religion. Så mycket lättare att uppfostra sina barn. Och det blir så mycket lättare att finna ett arbete. Och så många saker som underlättas när man bor i ett muslimskt land. Bara tanken av att ha en moské 10-20 meter från huset. Du hör adan och du kan gå och be dina 5 salar i moskén. Bara tanken av att hela landet fastar i ramadan. Alla ber tarawih på natten. Och så vidare. Allting blir så mycket lättare. Tanken av att kunna gå till affären och köpa vilket kött som helst. Vilken restaurang som helst utan att undra vad det är för mat och så vidare. Utan hamnar med muslimer och det är halal. Tanken av att kunna gå på gatan med sitt skägg och sin thawb, kvinnan med sin hijab, utan att folk kollar snett på det och skrattar åt det. Yani, det är så många saker som underlättas om man bor i ett muslimskt land. Och det här är då någonting som islam har uppmuntrat oss till. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat An-Nisa: وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Att den som utvandrar för Allahs skull kommer att finna på jorden många tillflyktsplatser. Och han kommer att finna, yani, rikedomar, yani, sa'a. Allah kommer att försörja honom. Så ibland när man ska flytta, och det här är en sak som får många att stanna kvar i de här länderna,
Det är just det här med att man är bekväm här. Arbete, bidrag, a-kassa, försäkringskassa och bostadsbidrag och barnbidrag och allting. Om jag flyttar, vad är jag förlorar allt det här? Vad ska jag leva på? Vad ska jag hitta för jobb och så vidare? Ja, ni tar en bra utbildning, flytta utomlands och inshallah wallahi, det finns baraka. Jag känner bröder som hade nästan ingenting i Sverige. De flyttar utomlands och mashallah, de öppnar företag, öppnar business och alhamdulillah. Så att det finns. Om du har tawakkul till Allah, du förlitar dig på Allah, Allah kommer inshallah och ta'ala att underlätta. Taib. Så en tanke man ska ha, att försöka planera att flytta härifrån i framtiden. No. En annan sak som också gör att Allah kommer att ge dig baraka och välsignelse i dina pengar är ärlighet. Och speciellt ärlighet relaterad till handel. Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: "Al-bay'ani bil-khiyar ma lam yatafarraqa." De som köper och säljer, de som handlar med varandra, de är bil-khiyar, de har rätten, ångerrätt, så länge de är tillsammans. Och om de är ärliga och de klargör, så kommer deras handel att välsignas. Men om de döljer och ljuger, så kommer barakan att försvinna från deras handel. Och denna hadith finns i Bukhari. Vad är det profeten Alisam säger här? Att om du gör handel med en person, så har du ångerrätt så länge du är med personen. Jag säljer någonting till dig. Jag säger varsågod, köp en mobil, jag tar pengarna. Du får mobilen, jag får pengarna. Du har rätt att ångra dig så länge vi står tillsammans. Och jag har inte rätt att neka dig. Jag kan inte säga när du har köpt den. Utan så länge vi är tillsammans så har båda ångerrätt. Taib. Men när man går ifrån varandra så är affären avgjord. Taib. Och så säger profeten al-Islam att Allah kommer att välsigna din handel. Den som köper och den som säljer. När? Om du klargör och du är ärlig. Jag säger klart och tydligt vad det är för någonting jag säljer. Dess egenskaper, dess brister, dess goda fördelar och så vidare. Jag är ärlig. Jag döljer ingenting. Taib. Jag döljer inte att den här mobilen tappades i vatten och jag tog upp den och torkade den och så vidare. Att den höll på, yani, det är sista dagarna för mobilen, men jag säljer den. Nej, a'udbillah. Utan man är ärlig. Jag säger tappa den i vatten, vill du köpa den? Om han vill köpa den, då får han köpa den. Vill han inte köpa den, så kallas. Man ska vara ärlig. Och man får inte ljuga. Yani, klargöra och inte ljuga. Då kommer Allah att välsigna. Men döljer man och ljuger man, så försvinner den här barakan i ens handel. No. En annan viktig orsak till rikedomar är dua. Att du ber Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَالَ رَبُّكُمْ مُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Allah säger, åkalla mig och jag kommer att besvara er. Och Allah subhanahu wa ta'ala, han är Razzaq. Han är den som försörjer. Han är al-Wahhab, givaren. Han är al-Ghani, den rike. Så i slutändan, allting du har fått, allting du kommer att få, är från Allah subhanahu wa ta'ala. Allah är den som försörjer. Varenda krona du kommer att tjäna är från Allah subhanahu wa ta'ala. Så varför be någon annan om dessa pengar när du kan be Allah direkt? Eller hur? Och Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Warzuqna wa anta khayrul raziqin." Och försörj oss, du är den bästa som försörjer. Yani, ge oss, ja Allah, du är den bästa som ger. Allah lär oss i denna aya att vi ska be honom om risk. Det är ingenting fel i detta. Att du säger Allahumma rzuqna, och Allah ge mig från ditt goda. Och vad var den duan som profeten Alisam gjorde mest av allting? Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabanna. Du ber om det goda i detta liv och det goda i nästa liv och att skyddas från elden. Och det goda i detta liv omfattar yani, det som man behöver för att klara sig. Det omfattar också pengar och liknande saker. Och profeten Alisam brukade också söka skydd från fattigdom. Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr. Och Allah, jag ber dig att skydda mig från fattigdom. Och han brukar också söka skydd från skulder. Allahumma inni a'udhu bika min ad-dayn, min ghalabati ad-dayn. och Allah, jag söker skydd hos dig från att typ, kan man säga, yani, att ha för mycket skulder. Ghalabat ad-dayn, att vara yani, skuldsatt så att man krossas av sina skulder. Han sökte skydd från detta. Så allt det här relaterar till rikedom. Och en väldigt fin dua som vi också lärde oss i sunna av profeten Muhammad a.s. när man har skulder, när man har utgifter och problem. Det är en väldigt vacker dua som alla ska kunna. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Och Allah, gör att din halal som du ger mig är tillräcklig så att jag inte behöver någonting haram. Waghnini bifadlika amman siwak. Och gör mig så rik att jag inte behöver någon annan än dig. Väldigt vacker dua att säga för att bli av med de här skulderna och utgifterna som man har. Och inshallah, det finns i dua-böckerna. Ni kan finna denna dua där. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också i hadith al-Qudsi. Ja, han säger här, ja ibn Adam, kullukum ja'un illa man at'amtuhu, fastat'imuni ut'imukum. Människa, son till Adam, ni är alla hungriga förutom de jag har matat, så be mig om mat, jag kommer att mata er. Ni är alla nakna förutom de jag har klätt, så be mig om kläder, jag kommer att klä er. Yani, vem är vi ska be om mat? Vem ska vi be om dryck? Vem ska vi be om kläder? Vem ska vi be om pengar? Allah subhanahu wa ta'ala. Så dua är någonting väldigt starkt och någonting mäktigt att göra. Att man ber Allah subhanahu wa ta'ala. Det är inte haram att be Allah att få pengar, att få det som man behöver. Men självklart, som vi sa, det ska vara en balans. Det ska inte vara det viktigaste. Utan man ber Allah om det goda i detta liv och det goda i nästa liv. Ja. En annan nyckel och orsak till att Allah ska försörja dig och till rikedomar är ett tawakkul. Att förlita sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är någonting muslimen alltid ska göra i alla sina angelägenheter. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. Allah är tillräcklig för den som förlitar sig på honom. Och ni känner säkert till den vackra hadithen från Umar radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ. Om ni skulle förlita er på Allah så som ni borde förlita er, لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ, så skulle Allah försörja er så som han försörjer fåglarna. تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. De lämnar sina bon hungriga på morgonen och kommer hem mätta. Och denna hadith är autentisk. Yani, om vi skulle ha tawakkul till Allah som vi borde, så skulle Allah försörja oss så som han försörjer fåglarna. De lämnar sina hem hungriga och kommer hem mätta. Så en viktig aspekt av att söka risk, av att arbeta, är att man har tawakkul. Och här i denna hadith finns också en fajda. Och det är att tawakkul till Allah, att förlita sig på Allah, är också att man tar en asbab. Man gör de orsaker som krävs. Det vill säga, du sitter inte hemma och hoppas på att pengar ska komma i brevlådan och du säger, jag har tawakkul till Allah. Jag har tawakkul, Allah kommer försörja mig, jag ska inte arbeta. Det funkar inte så. Så när profeten liksom nämnde denna hadith, sa han att fåglarna har tawakkul till Allah, de sitter i sina bon och det kommer mat in i deras bo. Sa han så? Nej, de har tawakkul och de jobbar. Eller hur? De har tawakkul och de söker mat och Allah ger dem mat. Samma sak med du, bror och syster. Tawakkul, arbeta. Och Allah kommer att försörja dig. Taib, som man har när man balanserar mellan dessa två. Nah. En annan sak som också ger människan rikedomar, som många inte känner till, är att yani, med jämna mellanrum utföra hajj och umra. Att åka ner till Mekka och att göra hajj och umra. Det berättas från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, tabi'u bayna al-hajj wal-umra. Gör yani med jämna mellanrum hajj och umra. Fa innahuma yanfiyan al-faqr wadh-dhunub kama yanfi al-kiru khabath al-hadid wadh-dhahab wal-fidda. Tayyib, gör med jämna mellanrum hajj och umra. För de suddar bort eller renar människan från synder och fattigdom, så som elden renar guld och silver och metaller från smuts. Så vad nämndes här? Att om man ofta gör hajj och umra kommer Allah för det första sudda bort dina synder och han kommer att ta bort fattigdom från dig. Så en orsak till risk är att man åker på umra och hajj. Ibland tänker folk tvärtom, tänker det är dyrt. Så jag åker på umra och kostar 15 000 kronor. Ja? Hajj 40 000. Khair inshallah. Och bismillah, Allah kommer att ge dig mera risk tillbaka. Ja. En annan viktig nyckel till rikedom som många av oss kan göra varje dag och som vi ska göra varje dag, det är al-infaq fi sabilillah. Att spendera fi sabilillah. Att vara generös, att ge sadaqa och att försörja de man är skyldig att försörja. Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat Saba: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Vad ni än spenderar så kommer Allah att ersätta det. Och han är den bästa att försörja. Och då säger Ibn Kathir i tafsir: vad ni än spenderar i det som Allah har beordrat och det som Allah har tillåtit, så kommer Allah att ersätta detta för er i dunya med att ge er någonting bättre. Och i al-akhira med al-jaza wa al-thawab, med belöning. Så när man spenderar någonting fi sabilillah, du betalar pengar till fattiga, du matar fattiga, du försörjer din fru, dina barn, dina föräldrar, dina släktingar. Det finns många olika sätt av sadaqa. Vad händer då? Allah kommer att ersätta detta. Fahuwa yukhlifu. Han kommer att ersätta detta. Ja, fahuwa yukhlifuhu. Och så säger Ibn Kathir sen, som det har nämnts i hadithen, att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa att Allah säger: ya bni Adam, anfiq unfiq alayk. Allah säger: människa, ge och jag kommer att ge till dig. Yani ett löfte från Allah subhanahu wa ta'ala att när du skänker så kommer du att få tillbaka. Ma naqasat sadaqa min mal. Också autentisk hadith att sadaqa har aldrig minskat någons pengar. Sadaqa har aldrig minskat någons pengar. Och det här är exakt det man tror. Du tänker: jag har 2-3 tusen kronor att leva på månaden. Om jag ger 500 i sadaqa, då har jag 500 mindre. La. Inshallah, ge 500 i sadaqa, du kommer få mera tillbaka av Allah subhanahu wa ta'ala. Allah säger: spendera och jag kommer att ge till dig. Du är generös, Allah är mer generös. Du ger, Allah kommer att ge mer. Ett löfte från Allah att han kommer att ersätta. Och han kommer att ge dig bättre. I detta liv och i nästa liv. Subhanallah. Och därför, hur beskrev man profeten Muhammad a.s.? Kana yu'ti al-ata man la yakhsha al-faqr. Han gav sadaqa utan att vara rädd för fattigdom. Och han sa till Bilal: ja Bilal, anfiq. La takhsha min dhil arshi al-faqa wal-faqr. Yani, var inte rädd för fattigdom, ja Bilal. Bismillah, bara ge. Allahu akbar. Så att det är en väldigt vacker och fin egenskap. Och självklart, man ska inte ge allt så att man inte har någonting kvar till sig själv och sin familj. Men man ska vara generös. Och man ska inte vara snål. Och ju mer man ger, ju mer kommer man att få tillbaka. Och ju mer baraka kommer Allah att ge i dina rikedomar. Och därför varje dag sa profeten Muhammad a.s. att det finns två änglar. De är på yani kanterna till himlen. Och den ena änglen, den ena ängeln säger, han gör dua och han säger: Allahumma a'ti munfiq khalafa. Och Allah ger till den som skänker någonting bättre. Och den andra ängeln säger: och Allah, håll tillbaka till den som håller tillbaka. Allahumma a'ti mumsika talafa. Och Allah förstör för den som är snål. Yani de gör dua att den som är snål förstör hans ekonomi. Och den som är generös, ge honom mer. Allahu akbar. Så att man ska vara generös och man ska dela med sig, som vi sa. Och inshallah, allt man ger kommer tillbaka. Och det finns en specifik form av sadaqa som också är en orsak till att du ska få rikedomar. Och det är att man ger sadaqa till tullab al-ilm. Man ger sadaqa till muslimer som söker islamisk kunskap. De har gett sig iväg för att lära sig islam. Studera arabiska, studera islam, för att komma tillbaka och göra da'wa. De här människorna är oftast i kanske en svår sits och har det kanske svårt ekonomiskt, och speciellt om de har med sig familjen. Och alhamdulillah, de har kanske izza och vill inte fråga eller tigga. Men då är det ändå nobelt att ni som känner dessa bröder stöttar dem och ger dem finansiellt stöd. Anas radiallahu anhu berättar att det fanns två bröder på profetens tid alaihi salatu wassalam. Den ena brukade vara med Rasulullah alaihi salatu wassalam, yani studera. Och den andra brukade arbeta. Och han som arbetade brukade hjälpa sin broder som studerade. Så brodern som arbetade, han kom till profeten Muhammad alaihi salatu wassalam, försäkade och klagade. En han klagade på sin bror. Kolla, jag jobbar, han jobbar inte. Jag hjälper honom. Och då så säger profeten Muhammad alaihi salatu wassalam, la'allaka turzaq bihi. La'allaka anta. Det kanske är så att du som jobbar får risk från Allah på grund av att du ger risk till honom. Yani om du inte skulle ge risk till honom, kanske du inte skulle tjäna några pengar. La'allaka turzaq bihi. Så tänk på det här, att om ni har någon broder som ni känner som studerar, skicka några hundralappar i månaden. Hjälp honom med hans studier. Och inshallah, det kanske är en orsak till att Allah kommer att ge er mycket tillbaka. En annan orsak till risk är också att man hjälper fattiga. Man lyfter fram de fattiga i samhället, de svaga och fattiga. För wallahi, de är de bästa människorna hos Allah subhanahu wa ta'ala. De högsta människorna hos Allah azza wa jalla. Och därför nämns det i Bukhari att Rasulullah alaihi salatu wassalam sa: وَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضَعَفَائِكُمْ. Får ni seger och risk med någonting annat än era fattiga? Innan Allah ger er seger och han försörjer er på grund av era fattiga. Så de fattiga muslimerna i samhället har också en jättehög position. Att hjälpa dem, att ära dem och att respektera dem. Och inte kränka dem och sänka dem och förnedra dem. Utan man ska, mashallah, vara barmhärtig mot de som är fattiga och svaga i samhället. Nah. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, han säger arba' tajlibu risq. Det finns fyra saker som ger människan rikedom. Han säger qiyamul layl wa kathratu al-istighfar bil ashar wa ta'ahud as-sadaqa wa adh-dhikr awwal an-nahar wa akhir. Ibn al-Qayyim säger här fyra saker ger människan rikedom. Vilka? Qiyamul layl. Att be den här nobla nattbönen som vi talade om i förra lektionen. Att be qiyamul layl, som är muslimens sharaf. Och att göra istighfar bil ashar. Att be Allah om förlåtelse den sista, eller de sista timmarna på natten innan fajr. Och det här var någonting som salaf gjorde, och profeten al-Islam, att de gjorde salat al-layl. Och de gjorde witter och sen satt de och gjorde dua och istighfar. Den bästa tiden att göra istighfar är på natten, som Allah nämner i Koranen. Wa ta'ahudu sadaqa, och att ge sadaqa är också en orsak till risk, som vi nämnde. Och så nämnde han att göra dhikr awwal an-nahar wa akhir. Att minnas Allah i början på dagen och i slutet på dagen. Yani adhkar as-sabah wal masa. Och de här är jätteviktiga, och många av oss faller tyvärr kort i dessa. Det finns yani kanske nästan upp till 20 stycken dhikr som du kan säga på morgonen och på eftermiddagen, yani innan maghrib, efter salat al-fajr och innan salat al-maghrib. Det kallas för adhkar as-sabah wal-masa, och de är en orsak till risk, att Allah ska försörja dig. De är enkla, och subhanallah, de får dig att må bra, de skyddar dig från shaitan. De gör att Allah azza wa jalla kommer vara med dig, han kommer hjälpa dig, han kommer underlätta för dig. Och de tar inte lång tid. Men vad gör vi? Vi gör fajr, salam alaikum, sen vi springer till det vi gör, vi springer till sängen och sover. Och vi glömmer den här dikken. Det är någonting väldigt, väldigt viktigt. Och som Ibn al-Qayyim brukade säga, när han talar om den här styrkan som människan finner i dikken. Han sa, jag såg en gång Ibn Taymiyyah sitter och gör dikken efter fajr. Lång tid, yani nästan timmar satt han. Och sen vände han sig om och så sa han, det här är min energi. Utan den här kan jag inte klara av dagen. Yani han sitter och mashallah fyller sitt batteri och sin energi med den här dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala. Och så säger Ibn Qayyim, och fyra saker orsakar fattigdom. Fyra saker orsakar fattigdom och hindrar rizq. Han säger Noum as-sabiha, att sova på den tidiga morgonen. Wa qillatu as-sala wal kasal wal khiyana, att be lite, att vara lat och att vara yani en person som bedrar. Det första han sa är Noum as-sabiha, att sova efter fajr. Varför? För att tiden efter fajr är mubarak, den är välsignad. Rasulullah alaihissalam, han sa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Och Allah välsignar min umma på den första tiden. Yani efter fajr. Shuruq, när solen höll på gå upp och när den har gått upp. De här första timmarna är välsignade. Jag tror till och med kuffar säger detta. Om du ska studera till ett prov eller någonting, bästa tiden är på morgonen. Yani, och man märker också att den här tiden, den går långsamt. Den går sakta. Till skillnad från tiden på kvällen och på eftermiddagen, den bara springer iväg. Så mashallah, den är välsignad den här tiden. Bästa tiden att ta vara på. Så sover man den tiden, så missar man det här goda. وَقِلَّةُ السَّلَى, att inte be är också en orsak till fattigdom. وَالْكَسَلْ, lathet. Den som är lat kommer inte jobba, kommer inte sträva efter att arbeta, efter att göra dua, efter att göra dhikr. Den här personen är lat. وَالْخِيَانَ, och personen som bedrar. En annan orsak till rikedom är någonting som många av er mashallah ständigt tänker på, och det är zawaj. Zawajakum Allah, må Allah hjälpa er och underlätta för er att gifta er. Profeten Muhammad alaihissalam, han sa thalathatun haqqun ala Allahi aunuhu. Det finns tre sorters människor som Allah har lovat att hjälpa. En haq, en skyldighet eller obligatorisk. En Allah kommer att hjälpa dessa tre människor. Och en av dem var en person som vill gifta sig för att skydda sig från haram. وَنَاكِحْ يُرِيدُ الْعَفَافِ, den som söker att gifta sig för att vara kysk, för att inte falla in i haram. Yani Allah Azza wa Jal kommer att hjälpa den här personen och kommer att underlätta för personen. Därför om ni kollar i surat An-Nur, vers 32, då Allah Azza wa Jal också uppmuntrar till äktenskap, så säger Allah subhanahu wa ta'ala إِنْ يَكُونُ فُقَرَى يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Men om de är fattiga, de som vill gifta sig, så kommer Allah att försörja dem. Yani Allah kommer göra dem rika från hans gåvor. Och då så säger här Abdullah ibn Mas'ud i tafsir, som det nämns i Ibn Kathir, han säger iltamisul ghina fin nikah. Iltamisul ghina fin nikah, sök rikedom i giftermål. Och det nämns också liknande från Abu Bakr, att han säger gör vad Allah har påbjudit och Allah kommer att uppfylla sitt löfte genom att göra er rika. Och så läste de den här versen. In yakunu fuqara, om de är fattiga, yughnihim Allahu min fadl, så kommer Allah att försörja dem. Så en orsak till att få risk är att man gifter sig. Och många tänker tvärtom. De tänker jag har ingenting, jag måste bli jätterik, jag måste samla pengar och sen gifta mig. Självklart du måste ha en lägenhet, kanske ett arbete eller någonting, men du behöver inte ha mashallah buntar med pengar innan du gifter dig. Äktenskap i islam ska vara rätt. Och äktenskap är en orsak, som vi sa, till att Allah Azza wa Jal kommer att försörja dig. Ja. Två korta saker ska vi avrunda med, som också ger människan rikedomar. En väldigt enkel sak som nämndes i en autentisk hadith i Adab al-Mufrad av Imam al-Bukhari. Där så berättar Rasulullah a.s. att profeten Nuh a.s. när han låg på dödsbädden, så gav han sin son vissa råd. Han gav sin son vissa råd. Och han beordrade honom med la ilaha illallah. Och han beordrade honom med att säga subhanallah wa bihamdi.
Subhanallahi wa bihamdi. Och så säger han till honom, فَإِنَّهَا صَلَاتُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلِّ شَيْءٍ. Allah Akbar. Yani say, Subhanallahi wa bihamdihi, för det är alltings salat. Allah säger i Koranen att allt mellan himmel och jord lovprisar Allah. Hur? Allahu alam. Men en av de sakerna som de gör salat med, träden, stenar, månen, rymden, allting, lovprisar Allah, änglarna, djuren, allting. Vad är deras salat? Att de säger Subhanallahi wa bihamdi wa biha yurzaq. Och det är med dessa ord Allah försörjer dem. Subhanallah. Och Sheikh Albani nämner att hadithen är sahih, den är autentisk. Så att säga mycket Subhanallah är också bland de bästa dikir som finns, som gör att du kommer att få mera rikedomar. Du kan säga Subhanallahi wa bihamdi, och du kan lägga till också wa Subhanallah al-azim. Subhanallahi wa bihamdi och Subhanallah al-azim. Eller bara säga Subhanallahi wa bihamdi. En väldigt, väldigt nobel dikir att säga. Och sen den sista saken som leder till rikedomar är tacksamhet. Att vara tacksam för allt det goda man har fått i detta liv. Allah subhanahu wa ta'ala säger وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Och då är den här ropade ut att om ni är tacksamma till mig så kommer jag att öka er. لَأَزِيدَنَّكُمْ. Ett löfte från Allah. Yani, var tacksam över det goda som du har fått. Säg inte jag har ingenting, jag är fattig, jag är inte lyckligt lottad. Nej, wallahi, var tacksam för det goda du har fått. Allah har väglat dig till islam. Allah ger dig mat på bordet flera gånger om dagen. Allah håller dig frisk. Allah ger dig tak över huvudet. Du har en bekväm säng att sova i. Ha? Ska du inte vara tacksam till Allah? Finns det inte folk som inte har de här sakerna idag? Har vi inte bröder runt om i världen som är på flykt, som lever i krig, som inte har al-amn, som inte har mat för dagen, som inte har mat att ge till sina barn, som inte har pengar, som inte har hälsa? Alhamdulillah, var tacksam. Wallahi, du har så mycket gott, broder, syster. Så att man ständigt är tacksam till Allah. Och det här är också en annan form av rikedom som egentligen är bättre än pengar. Och det är den sanna rikedomen, att vara rik i hjärtat. Ja? Rasul alaihissalam har lärt oss att innamal ghina ghina al-qalb, ghina al-nafs. Den sanna rikedomen är att vara rik i hjärtat. Och Rasul alaihissalam brukade be Allah om qalban shakir, ett tacksamt hjärta. Och han sa, var nöjd med det Allah har gett dig och du kommer vara den rikaste av människor. Det är också en väldigt vacker form av rikedom. Men när man ständigt är tacksam till Allah, du säger alhamdulillah, shukrullah, alhamdulillah, tack Allah att jag har fått allt detta. Hela tiden ber Allah, Allahumma inna'udhu bika min zawali ni'matika, wa Allah, jag söker skydd hos dig från att förlora dina ni'mar. Väldigt vacker dua som profeten gjorde alaihi salam. Så man ständigt ber till Allah och är tacksam till Allah. Allah kommer att utöka och han kommer att välsigna det goda du har fått. Att man är tacksam när man har det bra. Och det här är något som många människor inte har. När Allah ger dem rikedomar så glömmer de bort Allah. Och när de har det svårt, de vänder sig till Allah. Nej. Var tacksam när du har det bra och ha sabr när du har det svårt. Tayyib. Tarafil Allah fi raha, ya'rifka fi shidda. Men var tacksam till Allah i goda tider, Allah kommer hjälpa dig i svåra tider. Ja. Så det här var några nycklar till rikedomar som vi alla kan nyttja varje dag, som inte ligger långt bort, utan någonting som är väldigt enkelt att anamma och praktisera i sitt vardagliga liv. Var det några svårigheter i det vi sa? Är det något som vi alla kan göra? Ja? Så inshallah, låt oss göra dessa saker och Allah kommer att välsigna oss i våra liv. Och inte bara att man får dessa rikedomar, utan man får först och främst Allahs välbehag, Allahs rahma, förlåtelse och Allahs paradis när man gör dessa saker. Så man får det goda i detta liv och det goda i nästa liv. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att ge oss tawfiq och ikhlas i det som vi gör och att han ska förlåta oss för våra synder. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين